har jag en stor klockränkarsatsning. Jag har typ 10 klockränkarplantor på gång som ska ha lite insynsskydd. Och klockränkar vet man aldrig om man ska få blomma eller inte. Ibland ger de bara mycket blad och ibland ger de massvis med blommor. Så det är lite, det är en chansning alltid med klockränkar.
Pernilla?
Vad jag ser mest fram emot? För mig känns det som jag säger samma svar som jag sa förra året och säkert året dessförinnan. Men i år ska jag få ordning på min egen trädgård. Så! ett evigt litet dilemma. Det är att jag vill så mycket men aldrig riktigt når hela vägen fram.
Trädgården med Pernilla och John hör du måndag förmiddagar. Och tar du med mobilen ut i täppan, använd appen Sveriges Radio Play, klicka på kanaler, välj P1. Och tiden som gäller för nya avsnitt är 10:55 måndag förmiddag. Står du och gräver just 10:55 på måndagen, ja då kan du ju lyssna vid ett annat tillfälle, när du vill, i appen Sveriges Radio Play. Trädgården med Pernilla och John.
Om det tipsade Eva Toivonen. Nu är klockan 4.
President Trumps besked att införa breda handelstullar kommer att drabba många svenska småföretag som exporterar till USA. Som Swedish Stockings, där Julia Galandari är försäljningschef.
Kommer egentligen inte som någon chock, så vi har ju redan tittat på liksom lite alternativa lösningar för om något sånt här skulle hända.
Företaget tillverkar modemässiga strumpbyxor av återvunnet material.
Så här är lite produktion och lite...
Företagets export till USA ligger årligen på runt 12 miljoner kronor, en dryg tredjedel av företagets totala omsättning. Planen är att i år växa ytterligare på den amerikanska marknaden. Så när USA och Donald Trump nu väljer att ta bort den tullfria regeln de minimis, vilket inneburit att mindre beställningsvaror kunnat skickas mellan länder utan tullavgift, blir det problematiskt att hålla priserna nere för kunden, menar Julia Galandari.
Antingen att man får ta lite smällen själv och dra ner vår egna marginal, eller så får man lägga det lite på vår slutkund, vilket inte är helt populärt kanske.
Reporter Alexander Jakobsson. Under pandemin gjorde 4 nätläkarbolag upp om att inte konkurrera om potentiella kunder som googlade på företagens namn. Nu ska 3 av företagen betala mångmiljonböter, skriver Göteborgs-Posten. Men Kry, som tog initiativ till överenskommelsen, slipper böter eftersom det var de som anmälde det till Konkurrensverket. I Sydkorea väntas inom kort domen i riksrättsprocessen mot president Yoon Suk-yeol, som mycket kortvarigt införde militärt undantagstillstånd i december. Det är landets konstitutionsdomstol som avgör om han ska återfå makten eller avsättas helt. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Louise Epstein med gäster funderar strax över om man kan förbereda sig för döden och hur man i så fall gör. Efter det här.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Hur kan man hantera relationen till syskon som kontrollerar omsorgen om en sjuk förälder när man själv vill bidra men inte kan vara fysiskt närvarande? Hur kan man finna fred i en situation där ens vilja att hjälpa möts av krav och utestängande och samtidigt se till att föräldern inte blir lidande?
Kan man ge en trisslott till en person som har en allvarlig sjukdom och ligger för döden?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Vi finns året runt på webben och i appen Sveriges Radio Play. Och i radion hörs programmet varannan vecka, söndagar 5. Välkommen och lyssna på Allvarligt talat i P1.
Rent statistiskt så har jag nästan 30 år kvar att leva. Men döden kan också komma oväntat redan idag. För flera år sedan så berättade jag för mina barn hur jag vill bli begravd. Och jag har också upprättat dokument så att det inte ska finnas några juridiska oklarheter. Men ibland så undrar jag om jag borde göra något mer. Hur förbereder man sig för döden på bästa sätt? Och för vems skull ska förberedelserna ske? Det här är förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkomna och var med. Välkommen Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik. Hej.
Hejsan.
Hur har du förberett dig för döden?
Ja, så jag har förberett mig för döden. Jag har väl gjort ungefär samma saker som du, pratat om min begravning och så vidare. Men jag har faktiskt gjort ytterligare några saker. Jag tror att förberedelse inför döden handlar inte bara om min egen död utan också om de som blir kvar. Så därför har jag skrivit varsitt brev till mina barn.
Har du gjort det redan?
Ja. Det har jag gjort. Som du säger så kan ju döden komma oväntat. Och jag tror att ett sådant brev är ännu viktigare om döden kommer oväntat. För om du dör i hög ålder efter en längre tids sjukdom, då har du förhoppningsvis haft möjlighet att ha en hel del samtal med dina närmaste och kanske reda ut saker och berätta saker och så vidare. Det finns saker som bara en mamma vet om sina barn, tänker jag. Och sådana minnen som kan vara viktiga att ha kvar på något sätt. Så därför så har jag skrivit tre sådana brev.
Och vad kan det vara för några minnen som du vill att dina barn ska ha med sig när du inte längre finns?
Ja, men det kan handla om hur det kändes när jag väntade honom eller henne, vilka förhoppningar jag hade. Den sortens saker som kanske har berättats för barnen, kanske till och med många gånger, men som ändå faller i glömska. Det tänker jag på nu när mina egna föräldrar är i en hög ålder, att fråga om sådana saker. Min mormor som är borta sedan några år, där finns det saker som jag tänker, varför frågar jag inte om det och varför fick jag inte veta det och så vidare. Mm. Så de frågorna man själv har haft om sina anhöriga och det ens eget tidiga liv som ens anhöriga vet mer om än vad jag själv vet. De kan man ju ha med sig i bakgrunden när man skriver ett sånt här brev, tänker jag.
Men hur är det möjligt att förbereda sig för någonting som vi inte vet särskilt mycket om?
Frågar du mig så tror jag att det är nästan omöjligt. Nu talar jag mitt bakgrund av att jag har en kristen tro. Och då finns det ju en förtröstan på att döden inte är slut. Att döden är slutet på detta livet, men det är ju början på något annat. Så döden för mig i en kristen kontext är ju en övergång till ett annat tillstånd, kan man säga. Mm. Men det gör ju inte det mindre skrämmande faktiskt, därför att det är ju ändå... Det är ändå okänt. Ibland talar man ju om sjukdomen som ett väntrum där man sitter och inte vet när jag ska borda planet och vilken destination jag kommer hamna på. Och det tycker jag är en ganska bra bild av döden, att den är ju okänd och många av oss tenderar att tycka att det okända, det vi inte kan kontrollera, är ganska skrämmande.
Välkommen Peter Strang, professor emeritus i palliativ medicin vid Karolinska institutet i Stockholm. Hej!
Hej!
Hur önskvärt är det att försöka förbereda sig för döden? Vad tycker du?
Jag tycker att det är viktigt, men kanske inte på det sätt som folk alltid tänker, att det är väldigt konkret kring döden, utan det vi vet och det som verkligen också är min erfarenhet, det är att man dör som man har levt. Så att om man har levt ett bra liv så blir också döden bättre och lättare. Och det jag menar, det är att vi lever ju på ett väldigt speciellt sätt när vi är mitt i livet. Vi vet egentligen vad vi tycker om, vad vi borde göra, men vi ska göra det sen, tycker vi, och väldigt mycket sen. Och jag tror att om vi istället tänker på vad vill jag hinna i år 2025, som jag faktiskt gör, om man har haft chanser och man har tagit dem, så är man nöjdare också i livets slutskede, och då är det mycket lättare att dö. Så jag tycker att förberedelsen handlar om livet väldigt mycket.
Men vilken plats tycker du att förberedelse för döden har i vår tid, oavsett om det handlar om livet eller om det handlar om döden?
Väldigt lite egentligen, för att när man sedan väl är i livets slutskede, så då är det väldigt lite sånt som man pratar om. Och det här är synd, därför att det här är ju en av de viktigaste men samtidigt svåraste delarna i livet, så att man behöver ju stöd i de här frågorna.
Mm.
Men ändå, liksom, jag har jobbat mycket med döende, och en sak som man inte tänker på som är viktigt för att man ska klara av att dö, det är vardagen och det är normaliteten. Jag minns en gammal dam som jag skötte i hemsjukvård, och jag frågade liksom vad som var viktigast just nu, för att hon var 85 och hon hade en del symptom och så. Och så blir svaret, egentligen det som är viktigast för mig just nu, det är vardagen, det är måndag morgon. Och jag frågade, men varför är måndag morgon viktigast? Och då sa hon, ja men du vet, om det är måndag morgon, då är det vardag. Och då har jag en lång frukost med min gubbe, vi läser tidningar och dricker kaffe. Och sen byter vi delar och så dricker vi mera kaffe. Och då är livet som bäst.
Mm.
Och dessutom, sa hon och pekar mot mig, dessutom Dr. Peter, som hon alltid sa, är det inte så att man dör enbart en gång? Ja, så det stämmer bra. Ja, men då är ju inte döden en vardagsfråga. Så om det är vardag, då är jag väl skyddad mot döden. Det var hennes sätt att hitta den här balansen mellan liv och död, och den behöver vi också.
Det låter helt underbart, tycker jag.
Jag har tänkt på det så ofta, att hon har ju så rätt. För att när vardagen fungerar så, min erfarenhet är utgående från kliniskt jobb, men också från de studier vi har gjort, när vi har gjort studier kring dödsångest, så vet vi att ingen egentligen förnekar. Om jag frågar, vad tror du om din sjukdom, din närmaste tid, så vet alla att det är en ganska kort tid kvar. Men för att klara av den vissheten så behöver de hålla döden på lagom avstånd. Och det är en del av en god död.
Ann Heberlein, vilken uppfattning har du? Vilken plats har förberedelse för döden i vår tid här i Sverige?
Ja, alltså, min starka känsla är nog att döden är ganska för en undanskymd tillvaro i det liv som vi lever i Sverige. Alltså, döden sker ju i allmänhet någon annanstans. Den sker på institutioner. Vi ser inte döden omkring oss på det sättet. Jag tror att många människor föredrar att inte tänka så mycket på sin död. Samtidigt är det ju ungefär som Peter säger, att döden är ju demokratisk. Alltså, döden drabbar ju alla förr eller senare. Det är ju egentligen det enda vi med säkerhet kan veta om våra liv. Det är att vi kommer att dö förr eller senare. Jag tänker att det viktiga med att reflektera över sin död är ju delvis såklart att ha en förberedelse, men framförallt handlar det ju om att leva sitt liv mot bakgrund av att det kommer att ta slut. För det är ju precis som Peter säger, att vår död är ju en reflektion av hur vi har levt. Om vi har levt ett liv med få relationer så kommer vi att dö ensamma. Har vi levt ett liv där vi har tagit vara på relationer så kommer vi att dö med människor omkring oss. Och har vi levt ett liv som känns tillfredsställande så är det lättare att släppa taget.
Mm.
Så därför så är det ju, tycker jag, att det är viktigt att minnas detta. Att det här kommer inte fortsätta för evigt. För det är också så att sådant som finns i en begränsad omfattning, så att säga, blir ju också mer värdefullt. Och livet är ju begränsat.
Men det du säger, det är ju både trösterikt och ganska ångestframkallande, för det betyder ju att man har egentligen ingen paus där man inte måste styra upp allting som har en existentiell betydelse.
Ja, eller så är det just en paus man ska ta, tänker jag.
Men hur då? För jag menar, har man inte fixat sina relationer så lär det inte bara vara jobbigt nu, utan då kommer döden bli jobbig också.
Ja. Men livet är ju ganska jobbigt, och relationer tillhör ju det som är jobbigast i livet, skulle jag säga. Men att lösa en konflikt eller reda ut ett missförstånd blir ju i allmänhet svårare ju längre du väntar. Det är väl en ganska så bitter läxa och erfarenhet som många av oss har gjort.
Det kommer vi prata mycket om. Peter Strang, håller du med om att döden har ett ganska litet utrymme i Sverige?
Ja, både och. Alltså, det som är så paradoxalt, det är att döden har jättestort utrymme när det gäller deckare, när det gäller mordhistorier, true crimes. Och det är som att vi är ändå så nyfikna på döden. Vi är rädda för döden, nyfikna. Och om vi kan se på döden på säkert avstånd, när vi vet att det inte gäller oss, då är det jättefascinerande. Men däremot den riktiga döden, den är inte synlig. Och när det gäller någon närstående sånt, så vill vi gärna att den sker inom sjukvården någon annanstans. För då är vi, det är som att vi inte har redskap för döden. Och det blir ju så när döden inte finns i vår vardag som den fanns förr. Mm.
Ja, men det tycker jag är intressant om jag får byta in, Peter, att du nämner det. För vi ser det så att det har du helt rätt i naturligtvis. Alltså, döden är ju ständigt närvarande i form av deckare och skräckfilmer och true crime podd och sånt. Men då är ju döden ett normbrott. Alltså, det är ju därför som folk läser och skriver deckare, för att döden är det oväntade, det som bryter mot förväntade.
Exakt.
Medan den döden som ju faktiskt är förväntad, det vill säga den mer, vad ska vi säga, den vanliga döden som inte slutar genom någon annan människas våld, den talar vi inte så mycket om. Sen har vi haft några exempel de senaste åren, som Christian Gidlund, som vi både skrev och talade om sin död, som fick väldigt stor uppmärksamhet. Vilket väl visar, tänker jag, att det finns faktiskt ett behov och ett intresse och en nyfikenhet på att tala om döden på ett annat sätt.
Det här är förmiddag och idag handlar det om döden och om att förbereda sig för den. För flera år sedan, Ann Heberlein, så skrev du en text med rubriken Ars Moriendi eller Konsten att dö, där du utgår från den medeltida skriften med samma namn. Mm. Och nu ska det bli lite högläsning. Jag ska läsa inledningen på den här skriften i översättning av Per Axel Viktorsson. Och för att det ska vara uthärdligt så har jag liksom kortat lite, men jag har inte ändrat något, men jag har kortat lite. När en människa ligger svårt sjuk och ser inget annat framför sig än döden, då brukar hennes goda vänner lägga sig vinn om att vårda hennes läkande och ge henne hälsan tillbaka. Mycket mer klokt och nyttigt är det att en sådan sjuk människas goda vänner främjar hennes andliga läkande och skaffar hennes andliga hälsa och själens, och skaffar henne andlig hälsa och själens vägnar. Ann Heberlein, vilken syn har bokens troliga upphovsman Jean Gerson på döden?
Ja, alltså han var ju fransk teolog och mystiker, och han såg ju döden just som den här passagen till mötet med Gud. Och inför ett möte med Gud och evigheten så bör du ju göra upp med det världsliga, så att säga, så att du kan möta Gud på en så bra plats som möjligt. Så kan man väl uttrycka det, för att han skriver ju också att döden är inte något att vara rädd för att döden är också god. Det kan man ju fundera några varv kring. Och han varnar då för att frestas att vara just rädd eller ångestfylld. Och framförallt så varnar han för en bristande tro. Att när man ligger på sin dödsbädd så ska man ha tillit till att det kommer en fortsättning, så att säga.
Men alltså, det är en viktig grej med den här boken. Det är ju att han ville då ge råd om hur man kan hjälpa den döende till en god död. Alltså, vad ansågs vara en god död förutom det här kristna?
En god död var en död som gick så pass långsamt fram så att du hann göra allt det där som vi talade om för en stund sedan, nämligen att lösa upp det knutar i olika relationer och liksom reda ut ditt liv på något vis. Att du lämnar ett liv bakom dig där du faktiskt har gjort rätt för dig på olika sätt, framförallt då i relation till andra människor. Och den här boken skrevs ju på 1400-talet mot bakgrund av digerdöden, där ju döden var väldigt påtaglig och blev enormt populär. Alltså den översattes till mängder av språk och den blev stilbildande. Det kom flera små böcker kring konsten att dö efter det, och de kretsade kring detta. Hur ska jag förbereda mig, hur ska jag lösa upp detta? Och det finns ju också ett litet kapitel här som handlar nästan om någon slags vett och etikett vid dödsbädden. Alltså, vad är egentligen lämpligt att ta upp när du sitter där vid en döende släkting och så vidare, och vad ska din attityd vara och så. Mm. Och då kan man väl tänka sig att försonlighet är väl ett nyckelord här.
Peter Strang, även du har intresserat dig för begreppet god död. Hur används det inom den palliativa medicinen?
Den används på många sätt, men det som är gemensamt, det är att när det gäller den palliativa medicinen och vården, så Självklart är de fysiska delarna viktiga och det är det som patienter tänker på först. Jag vill ha smärtlindring, jag vill ha symptomlindring. Men det vi alltid betonar det är att det räcker inte. Det är en viktig del, men vi pratar om att det alltid finns fyra dimensioner. Det fysiska, självklart viktigt, men också det psykiska, också det sociala och också det existentiella. Och där vill jag lyfta det här sociala därför att när man blir svårt sjuk, om man till exempel får en svår cancer, så dabbar det ju också närstående. Så att det blir självklart en viktig social del där närstående har sin egen kris och där vården också måste se de delarna. Och även om du är helt symptomfri så är de existentiella frågorna där och de växer ju vid en svår sjukdom. Frågor om livet och döden, kanske dödsångest, frågor om mening och meningslöshet. Och känslan av att kan man känna mening när man bara har veckor kvar att leva? Och vad är det i så fall som ger mening? Mm. För att de flesta kan känna mening också när tiden är kort.
Men hur vet man om en människa har haft en god död?
Egentligen är det enbart den som dör som vet om det var en god död, men det som vi från sjukvårdens sida ser är viktiga delar, det är att vi måste vara bra på att lindra symptom, det är självklart, det är det första. Det andra är att man vill bibehålla relationer, för att relationer är allt och i den här situationen så behöver man det stöd man kan få. Det är viktigt att fortfarande ha en självbild och självkänsla, att jag fortfarande är den jag har varit, att man fortfarande räknas med, att man inte är den där personen på sal 4 utan, eller den där med cancern, utan man är fortfarande den man är. Jag tänker att skuldlösning, som vi nästan aldrig talar om, det låter som om det är något för kyrkan, men för mig som doktor så har skuldfrågorna oftast handlat om brutna relationer och det gör väldigt ont. Om du har brutit relationerna med dina vuxna barn eller dina syskon så mår du inte bra i slutskedet om det inte blir någon form av lindring.
Men det där är jätteintressant för nu ska vi åt precis det du pratar om. Det tänkte man även på 1400-talet. För jag som orienta, även om det handlar om religion så finns det också utrymme för en hel del världsliga saker som att fördela ägodelar och reda ut sina relationer till andra. Ann Heberlein, vilka av de här råden tycker du är mest relevanta för nutidsmänniskan?
Nej, men jag tycker väl att det mest relevanta är att just försöka reda ut sina relationer. Men det där med att fördela sina ägodelar är ju inte heller oväsentligt. Om man har varit i närheten av familjer och släkter där döden har kommit, så att säga, vilket de flesta av oss har, men så ser man ju att just det där kan ju bli jättekonflikter mellan syskon och så vidare efter att någon har dött, vem som ska ha just den där chiffonjén eller just det där smycket som betyder mycket och så. Och man kan ju bespara sina anhöriga mycket elände om man kan uttala någon slags vilja eller önskan innan. Mm.
Men det här att reda ut sina relationer låter ju jättebra, men hur går det till i praktiken? Det kanske bara är man själv som vill reda ut.
Ja, och då är det ju svårt såklart, men man kan ju alltid försöka. Man kan sträcka ut en hand genom att ringa ett samtal eller skicka ett brev eller ett mejl eller vilken kontakt får man nu använder. Och då kan man i alla fall, vad ska man säga, då tänker jag att även om man inte får ett positivt gensvar så kan man ändå vila i det faktum att jag gjorde min bit. Jag försökte faktiskt. Och återigen så tar jag upp det där brevet, för det finns ju också en möjlighet att då, även om det är en envägskommunikation, så riktar man sig ju till någon och får då möjlighet att uttrycka det som tynger ens hjärta, så att säga.
Jag tycker också att man kan göra en hel del rent praktiskt, och det jag har gjort och jobbat med det är att jag vet att har man brutit en viktig relation eller har en dålig relation, då kan inte den som är döende själv ringa upp sin son, för det är för stort hinder. Men då frågar jag den som är sjuk, får jag ringa upp din son? För jag tror att han ändå skulle vilja veta hur du har det. Och först är det ofta tvekan att nej, men vill han verkligen? Och jag tror verkligen att han vill. Och om jag får göra det så kan jag bli liksom den här länken som gör att de för första gången får en ny plats, att ha en ny kontakt. Vilket inte innebär att de glömmer det som har skett, för det är kvar. Men de kan kanske lägga det åt sidan ett tag och få en ny relation.
Mm. En annan sak som då ingår i begreppet god död inom palliativ medicin, det är att man ska dö med en acceptabel självbild. Alltså hur ser sambandet ut där mellan självbilden och hur man eventuellt upplever sin död?
Jag tror att den är väldigt viktig, för att En god död för mig är att man ska kunna leva tills livet är slut. Och om man inte längre betraktas som den som man själv ser sig som, så är det väldigt svårt att leva. Man är fortfarande mormor, eller man är pappa, eller man är bror, eller vad man är. Och det vill man ha kvar. Och de delarna är viktiga. Och jag tror att om man fortfarande upplever att man är viktig för andra i den här självbilden, så är det ett stöd. Och också de sista dagarna, när man vet att de sista stegen måste man gå själv, för det kan ingen annan dela, så är det ändå en viss tröst att veta att, men det finns många här som fortfarande vill mig väl. Så att den självbilden handlar ju inte om att det är cancerpatienten, utan det är fortfarande en mormor eller en pappa, eller ja, man har en bild.
Men man kanske ändå känner sig värdelös. Varför har jag drabbats av det här? Varför måste jag lämna mina nära? Och så kanske man är superledsen och har en jättedålig självbild. Vad kan du göra som läkare då?
Jag gör två saker. Dels om det är en sån här vanlig ånger som många känner, varför. Då ställer jag ofta frågor liksom, och frågar, vilka tankar har du själv kring det? Och ibland så ställer jag frågan, men att om din bästa vän skulle ställa de här frågorna till dig, vad skulle du svara? Och då har de ofta svaret, för de flesta har egentligen svaret på sina frågor. Men det som jag inte vill missa, det är att det finns också en punkt där den här typen av ånger går över i en depression. Att man, och det blir ett ältande, och då är det viktigt att jag diagnostiserar depressionen. För ofta kan man då hjälpa dem relativt bra, även när tiden är kort. Så det handlar om både psykologi, men också att se när det har gått över i en riktig depression.
Alltså, nu har vi då pratat en del om vad man kan göra själv för att förbereda sig för döden. Men samtidigt så finns ju allt är ju inte individen, utan det finns ju också sjukvården, det finns ett samhälle. Och enligt statistik då, så är det ju många som dör helt ensamma när de är i sjukvården. Vilket ansvar har sjukvården, tycker du, för att ingen ska behöva dö ensam?
Jag tycker att vi har verkligen delat ansvar, och jag tycker att genom hela livet har vi relationer med nära och kära, och egentligen så vill jag att det är de som är den viktigaste relationen också när man är döende. Men samtidigt är det så att vi inom sjukvården, när vi gör åtgärder, så kan vi skapa gemenskap för stunden. Det är till exempel när du ska ge en spruta, en smärtstillande spruta, då är sprutan i någon mening en teknisk sak. Men det handlar väldigt mycket om att under den här stunden så kan du skapa en relation. Du småpratar, och det betyder ganska mycket. Och jag brukar säga att sprutan är viktig, men den som håller i sprutan är ibland viktigare. Det vill säga, det spelar roll hur du själv liksom agerar för att skapa gemenskap.
Men bara för att det ska bli tydligt, varför är det mindre bra att dö helt ensam?
Det är mindre bra för de flesta. Det finns en liten grupp som faktiskt vill dö ensamma. Det är viktigt att vi inte glömmer bort. Men för de allra flesta så är det mycket svårare att dö ensam. Därför att gemenskap är det mest värdefulla vi har. Och det här går genom hela livet. Det har gjorts väldigt många studier där man har frågat, om man kokar ner allting, vad är allra viktigast för dig? Och då är det alltid vänskap, gemenskap, kärlek. Det är det allra viktigaste. Och det här är ju särskilt viktigt under de sista dagarna i livet, att känna att man fortfarande betyder något för någon. Man har en gemenskap. Så att ensamheten blir ju motsatsen.
Ibland då, när jag har tagit upp min död med mina barn och påmint om vad som gäller när det gäller min begravning, och sagt att det finns juridiska dokument, så säger min dotter: du har sagt det och jag minns. Glöm inte att du rent statistiskt har nästan 30 år kvar att leva. 30 år, mamma, det är en lång tid. Tänk inte för mycket på döden och ta inte ut den i förskott.
Ja, det är liksom verkligen både och. För dels har vi statistiken, men dels kan saker hända. Och så är det i livet också. Vi kan planera för hur det statistiskt sett borde se ut, men vi vet inte. Och därför tänker jag att det är ändå bra att man har förberett sig. Och det är också skälet till att man inte ska skjuta upp allting till sen, utan att man gör saker successivt. Men om man känner att om någonting skulle hända, jag gör själv så att när jag har svåra beslut så tänker jag att jag är frisk nu, men om jag skulle veta att jag bara har några år kvar att leva, hur viktigt är det här beslutet? Och just det här tidsperspektivet gör att man tar klokare beslut. Så att om man inte utgår från att man kommer att leva hur länge som helst, så blir man lite klokare.
Ann Heberlein, vad tycker du om min dotters sätt att resonera?
Nej men ja, det finns för viss klokskap i det hon säger naturligtvis. Att man behöver inte heller gå, men nu tror jag inte att du går och ojar över detta dag ut och dag. Men jag tycker din attityd är ju bättre. Jag har en god vän som när hennes mamma var väl 80-årsåldern som lite försiktigt tog upp frågan om mammans kommande begravning. Och då blev mamman mycket irriterad och sa, jag tycker inte det är aktuellt att diskutera. Och sen så dog hon 2 år senare och då blev aldrig möjlighet att diskutera begravningen. Så att man underlättar för sina anhöriga, man faktiskt kan prata om sin begravning. Men som jag har sagt någon gång innan här i samtal så tror jag det är viktigt att vi lever våra liv mot fonden att vi kommer att dö. Och det hänger ihop också med det vi pratat om att dö ensam. Att det är ju någonting som väldigt få människor vill. Man vill ha en annan människa bredvid sig. Men jag tänker att vi borde också ha fokus på att väldigt många människor lever ensamma. Som den här damen sa som du hade talat med Peter, så är ju döden inträffar ju en gång så att säga, men vardagen, den är ju hela vårt liv. Och någonstans är det ju viktigare, tänker jag, att vi ser till att vi har en fungerande vardag med fungerande relationer och den gemenskap och känsla av att betyda något för andra. Om det fungerar så kommer det ju att fungera även när vi står vid döden så att säga.
Och någonting som också är ganska fascinerande, det är att vi svenskar är ju välutbildade. Om man frågar någon mitt i livet vad döden är, då får man ett biologiskt svar. Döden är slutet, det är jättetråkigt men det är fakta. När jag frågar mina patienter som är ganska pigga och har 1 år kvar att leva, så svarar de likadant. Men när jag frågar dem när de bara har veckor kvar att leva, så svarar förvånansvärt många att döden är kanske slutet, men det vet man inte. Det är ju lika stor chans att det fortsätter. Och jag har en känsla av att jag kommer att få träffa dem som har gått före mig, och det ser jag fram emot. Det vill säga, även när man inte är troende så tror man ändå på att det blir en fortsättning, och det i sig blir lindrande. Mm-hmm. Och det här är också kopplat till ensamhet, för min erfarenhet är att man börjar tänka väldigt mycket på de som har gått före, och småningom blir de så verkliga att de är där som stöd. Och då har de en gemenskap med någon som redan vet hur det är att dö. Och det betyder att även om man rent fysiskt är ensam, så är man kanske inte ensam i sina tankar, för man upplever att nu är de här för att hjälpa mig över gränsen. Och det är ganska vackert, oavsett vad det står för.
Men jag är helt säker på att vi har bara livet här på jorden, punkt. Resten kan vi inte veta någonting om. Allt fokus på livet.
Ja, men det är inte säkert att du tycker likadant när du har veckor kvar att leva. Och det är det som är så fascinerande, för att vi människor är väldigt anpassningsbara när det krävs.
Men om man nu tycker att hela grejen med döden är obehaglig och att man därför inte vill tänka på den, kan man då vara helt säker på att den sista tiden i livet och döden blir sämre bara för att man absolut inte vill tänka på döden?
Både ja och nej. Alltså, återigen, det finns några som verkligen har jättestort behov av att förneka döden. Men samtidigt så menar jag att vi är också ganska bra på dubbelbokföring. Min absoluta övertygelse efter 40 år är att kroppen är väldigt avslöjande. Har du tappat jättemycket i vikt, du har tappat kraft, du har fått symptom, du har ingen matlust längre, så vet du att det är kort tid kvar. Men det innebär inte att du är redo att prata om det. Och det innebär också att du väljer strategier lite som när man är barn, med en form av magiskt tänkande. Att om jag inte pratar om döden så kommer inte döden. Och det är också en ibland nödvändig försvarsmekanism, så att vi är komplexa.
Vad säger du, Ann Heberlein?
Jag har svårt att se hur man effektivt skulle kunna undantränga det faktum att man kommer att dö faktiskt. Rent spontant, jag har ju inte alls den erfarenhet som Peter har av att arbeta nära döende människor, men rent spontant så känner jag att jag tror att det skulle skapa mer ångest att totalt försöka förneka det. För som Peter säger så avslöjar ju kroppen det, och till slut så blir det ju, vad ska vi säga, omöjligt att inte se att man faktiskt är på väg att dö.
Mm.
Så, ja.
Men en del av det som vi har pratat om idag, det kanske kan upplevas ångestladdat, som att reda ut jobbiga relationer eller acceptera livsval som kanske inte blev så där jättebra. Mm. Alltså Peter Strang, var tycker du att man ska börja någonstans så att man förbereder sig utan att man samtidigt känner åh, det är så mycket ångest, allting är så hemskt?
Jag tycker att man ska utgå väldigt mycket från Kierkegaard, Ann. Det vill säga att man ska starta där den personen är, inte där du själv är. Så att oavsett om man vill stötta någon som, så kan det inte utgå från var jag står. Jag är självklart alltså redo att prata om det. Men det som är mitt bästa tips, det är att vi är ofta väldigt ivriga på att ge råd och informera. Och det är bra när det gäller fysiska saker, då ska vi ge information. Men när det gäller existentiella frågor ska vi jobba med frågor. Och jag jobbar med frågor och frågar, nu har vi pratat om din sjukdom och du har berättat om dina symptom. Vilken bild har du själv om din sjukdom just nu och din närmaste framtid? Och då kommer nästan alla att svara, ja, jag tappar jättemycket vikt och jag tappar kraft. Så kanske ett par månader till, kanske till påsk, inte längre. Ja, men då har de själva satt ordet på det och då är det inte så svårt att fortsätta samtalet därifrån. Men ändå är vi väldigt komplexa. För att nästa dag kan jag höra samma person prata med sina barnbarn och säga att ja, vet du, när du tar studenten om 4 år, då ska morfar bjuda dig på en jättefin resa. Och då kan man fråga sig, har morfar plötsligt glömt bort det vi pratade om igår, att det troligen är ett par månader kvar? Och svaret är nej, han har inte glömt bort det. Men han skulle vilja vara där om 4 år. Och det är ett sätt att vila från döden ibland. Och det här är en strategi med dubbel bokföring som vi behöver ibland.
Mm. Vad säger du, Ann? Hur kan man närma sig det som är jobbigt?
Ja, hur kan man närma sig det som är jobbigt? Jag tror att man faktiskt måste arbeta med att på olika sätt också försona med sig själv och sina misslyckanden. Men ibland så kanske det är så att man behöver ta hjälp av någon, att tala med någon. Någon som inte är en anhörig utan någon som är mer professionell, så att säga. För att jag tror att i de flesta människors liv, kanske i alla människors liv, så finns det väl svek och skam över saker som man har sagt eller gjort som kan vara så svår att hantera som man knappt kan nudda vid i tankarna ens. Men någonstans så går det inte att trycka undan saker hur länge som helst. Och då kan det väl vara en god idé att närma sig det allra svåraste, mest skamfyllda eller mest skrämmande tillsammans med en person som man kan känna sig trygg och tillitsfull inför och en person som man inte sen behöver möta på jobbet eller dricka kaffe med på morgonen, utan någon som faktiskt är där bara för att lyssna på dig och kunna ställa rätt frågor ibland och också kanske komma med ett eller annat svar.
Men jag tänker också att man kanske bara kan börja med det som inte är så svårt, att om man har 3 grejer där hemma som man vet att barnen gillar, de kan väl få dem i god tid.
Mm.
Att ja, man skriver en lapp på. Det behöver inte vara så hemskt. Man skriver en lapp och den får Pelle och så vidare. Vad tror du om det, Peter?
Jag tror att det är väldigt bra. Men någonting som händer i dödens närhet, det är att vi blir mer generösa. Och det här är en psykologisk mekanism. För att de flesta av oss vill lämna ett minne efter oss. Och då vill man inte bli liksom den där snåla gubben som aldrig bjöd på någonting. Så när vi närmar oss livets slut så kommer vi också att påverkas psykologiskt, vilket jag tycker är bra, för att vi är ju människor.
Men en sista fråga, om vi vänder på det hela. Går det, är det kanske möjligt att leva ett bra liv även om tankar på döden och förberedelser för döden inte får någon plats alls? Vi börjar med dig, Ann.
Jag tror att ett sådant liv saknar någon form av liksom existentiellt djup faktiskt. Jag tror att det är nödvändigt att vara medveten om att livet här är ändligt för att fullt ut ta tillvara på våra relationer och våra möjligheter. Jag tror det är viktigt att någon gång då, med inte allt för långa mellanrum faktiskt, fråga sig själv, är jag på rätt plats i livet? Är det så här jag vill leva? Finns det något annat jag vill göra? Och tänka att ja, men jag har enligt statistiken de här 30 åren kvar, då kanske det är dags att lära mig vad det nu är jag vill.
Tusen tack båda två, Ann Heberlein, teologidoktor i etik, och Peter Strang, professor i palliativ medicin. Producent idag, Åsa Säcker. Förmiddag med er tillbaka imorgon. Skriv gärna till oss.
Och så lite mer existentialism nu.
Idag, den 5 november, börjar jag min redogörelse.
Väggen av Marlene Haushofer i uppläsning av Anna Lyons.
Jag kommer att skriva ner allt så noggrant som möjligt. Ändå vet jag inte ens om det är den 5 november idag.
Leta upp radioföljetongen i appen Sveriges Radio Play för att lyssna till hela ljudboken.
Under den förflutna vintern har flera dagar kommit bort för mig. Inte heller veckodagen kan jag ange. Men jag tror inte det är särskilt viktigt. Jag är hänvisad till knapphändiga notiser. Knapphändiga därför att jag ju aldrig har räknat med att skriva den här redogörelsen. Och jag befarar att mångt och mycket ter sig annorlunda i mitt minne än jag verkligen upplevt det. Denna brist finns förmodligen i alla redogörelser. Jag skriver inte av glädje över skrivandet. Det har bara fogat sig så att jag måste skriva om jag inte ska mista förståndet. Det finns ju ingen här som kan tänka eller handla för min räkning. Jag är alldeles ensam och jag måste försöka uthärda de långa, mörka vintermånaderna. Jag räknar inte med att dessa anteckningar någonsin ska bli funna. Just nu vet jag inte ens om jag vill det. Måhända vet jag det när jag har avslutat redogörelsen. Jag har påtagit mig denna uppgift därför att den ska hindra mig från att stirra ut i skymningen och ängslas. För jag är rädd. Från alla håll kommer rädslan krypande in på mig. Och jag vill inte vänta tills den är framme och övermannar mig. Jag tänker skriva tills det blir mörkt. Och detta nya och ovana arbete ska göra mig trött, tom och sömntung i huvudet.
Och i Lundströms bokradio finns nu en bokcirkel om just väggen med författaren Amanda Svensson, skådespelaren och komikern Emma Molin och programledaren Marie Lundström.
På den dagens eko får vi nu, och först så vill jag varna för att det här avsnittet innehåller beskrivningar av grovt våld.
Cecilia, vad kan få en bror att döda och tända eld på sin egen lilla syster?
Ja, det är ju verkligen en fråga som många ställer sig. Men enligt tingsrättens dom som kommit nu så handlar det om hedersnormer.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, historien bakom hedersmordet i Lessebo.
I friluftsområdet Ekebacken i Lessebo i Småland ligger ett vindskydd i en skogsglänta vid en sjö. Bredvid finns en grillplats och träbänkar. Det är här, i maj 2024, som en förbipasserande hittar en 22-årig kvinna död med svåra brännskador.
Det går inte att beskriva heller att denna sprudlande, glada, fantastiska tjej inte finns längre.
Polisen griper tre personer. Den unga kvinnans pappa, mamma och storebror. Och enligt åklagaren Anna-Karin von Schultz är det som skett ett hedersmord.
De här motiven, den här hederskontexten, är så stark så att det kan driva familjemedlemmar att ta död på en älskad dotter.
De tre familjemedlemmarna nekar till brott. Men under det åttonde polisförhöret med brodern så erkänner han plötsligt att han strypt ihjäl och sen tänt eld på sin syster. Han säger att han gjort det på uppmaning av deras pappa.
Han är säkerligen ganska kraftigt präglad av sin uppväxt.
Nu har tingsrätten meddelat sin dom i det här uppmärksammade fallet.
Gäst är Cecilia Ekströmer, reporter på P4 Kronoberg.
Och Cecilia, du har ägnat mycket tid åt att sätta dig in i den här väldigt tragiska historien. Och jag tänker om vi tar det från början. Vem är den här kvinnan som hittas död där vid grillplatsen? Och vad har du fått fram om vad hon levt för liv innan det här?
Ja, men den här kvinnan föds i Afghanistan 2002, växer upp i en bergsby där fram tills mamman då tar med henne och syskonen till Sverige. Och hon är då 11 år, pappan han har redan flyttat hit. Och familjen flyttar in i ett hyresrättsområde då i Lessebo som är en gammal bruksort mellan Växjö och Kalmar. Och kvinnan är enda flickan i en stor syskonskara. Barnen, de går i skolan, bröderna spelar fotboll, pappan jobbar och mamman är hemma. Mm.
låter som ändå en ganska vanlig berättelse om en familj som söker ett nytt liv i Sverige då.
Ja, absolut. Men när man sitter och går igenom journalhandlingarna för den här kvinnan, då dyker här snart de första tecknen upp på att det är någonting som försiggår där hemma och som inte är som det ska. Hon är då 15 år och berättar för personalen i skolan om pappans våld och hot riktat mot både henne och mot mamman. Men det handlar också om kontroll. Hon säger att hon då tvingas leva ut efter sederna från hemlandet, inte får välja kläder själv eller använda mobilen som hon vill, inte träffa kompisar eller killar. Och följande åren så görs den ena orosanmälan efter den andra i princip. Socialtjänsten blir inkopplad, startar utredningar, men de här läggs ner.
Men okej, om du fortsätter då att dokumentera den här kvinnans liv, vad hittar du mer där?
Ja, men hon börjar så småningom handelslinjen på ett gymnasium i Växjö. Men i förundersökningen så kan man då läsa att hon känner att pappan istället tycker att hon borde gifta sig och ta hand om hemmet. Det här med utbildning, det är inte viktigt. Men när det är dags för utspring då, i juni 2022, så trotsar hon honom. Mm-hmm. Kompisar har senare berättat att hon får låna klänning, klackskor och en studentmössa med en väns namn på. Och så finns fotor på henne när hon står liksom vitklädd i den här sommargrönskan och håller upp en textilflagga bakom sig med den afghanska flaggan och tittar in i kameran och ler och ser väldigt stolt ut. Men när hon springer ut så är ingen i hennes familj på plats i det här publikhavet, berättar hon senare i samtal med myndigheter. Och det här känns ju skit för henne att inte se någon i familjen där på den här stora dagen.
Då är alltså skoltiden över. Vad gör hon efter det?
Hon bor kvar hemma, jobbar extremt mycket på ett vårdboende i Lessebo, är flitig, ambitiös. Men en av kvinnans nära kollegor som jag pratat med säger att jobbet är ett sätt för henne att komma bort från familjens lägenhet.
Det var ju en flykt. Hon ville inte vara hemma, så det var därför hon jobbade så mycket.
Ungefär här så finns också planer i familjen på att hon ska giftas bort. En man som finns i åtanke är då en äldre kusin, men familjen vet inte att hon sedan många år faktiskt tillbaka har kontakt med en jämnårig kille i Tyskland som också är från Afghanistan. De träffas första gången i början av 2023. Några månader senare så gifter de sig i en moské i Frankfurt, och det här sker då utan pappans vetskap. Planen är att de på sikt ska flytta ihop i Sverige, men så blir det inte.
Okej, så vad är det som händer istället då?
Den här mannen behöver invänta tyskt medborgarskap innan han kan flytta till Sverige. Och samtidigt så verkar stämningen hemma i Lessebo mellan kvinnan och hennes pappa förvärras. Enligt henne så eskalerar hoten från pappan och hon väljer nu att fly helt enkelt. Hon flyttar 130 mil rakt norrut till Boden i Norrbotten där hon får skyddat boende i augusti.
Men okej, så då är ny plats och nytt liv på något sätt för den här kvinnan. Hur ser hennes dagar ut då där i Boden?
Ja, hon hyr en lägenhet och får snabbt jobb inom vården. Hon börjar umgås mycket med ett äldre par som bor i närheten där i Boden. Hon äter middagar hos dem och de är ute i skogen och plockar bär och plockar svamp. Och kommer snabbt varandra så pass nära att kvinnan faktiskt börjar kalla dem för sin mormor och morfar. Och när jag pratat med det här äldre paret så har de bland annat berättat att kvinnan här börjar fundera mycket över sitt ursprung och sin religion och vad hon vill göra i framtiden. Och i Boden så bestämmer sig kvinnan också för att polisanmäla sin pappa för dödshot. Och börjar också berätta för polisen om att han ska ha utsatt henne för sexuella övergrepp. Men det här är inte någonting som hon vill anmäla. Och det gör faktiskt inte heller någon av poliserna som hör henne berätta om detta. Och pappan nekar ju till det och säger att det här har aldrig hänt.
Men under den här perioden, har hon någon kontakt med sin familj då?
Ja, för tidigt under våren så får hon besök. Två av hennes bröder har då tagit en hyrbil och kört 16 timmar för att hälsa på henne. Och där finns det uppgifter som tyder på att hon själv faktiskt kontaktat sina bröder. Men när de väl är på besök så bestämmer hon sig för att berätta även för sin storebror om de här sexuella övergreppen då som pappan ska ha utsatt henne för. Och det verkar, menar åklagaren, som att kvinnan känner att hon får storebrorens stöd här. Efter att ha gömt sig i flera månader så bestämmer hon sig nu för att återvända till Lessebo i Småland för att konfrontera pappan bland annat. Den nya planen då är att de allihop ska flytta till Kalmar och det här utan pappan. Hon sätter sig på tåget söderut fastän hennes vänner då, det här äldre paret, försöker övertala henne att låta bli. Så när tåget börjar rulla på perrongen så springer den här kvinnan som hon kallar för mormor efter och ropar: åk inte. Även polisen varnar henne för att återvända. Och när tåget kommer fram till Lessebo så möter också polisen upp henne på stationen och kräver att hon ska hålla kontakt med dem.
Så ja, hur går det då att återvända till Lessebo med tanke på, jag menar, den här väldigt komplicerade och såriga relationen som uppenbarligen finns med familjen?
Ja, hon skriver till en vän i en chatt när hon har kommit hem till Lessebo att det inte känns som att någon i familjen faktiskt är glad över att se henne. Brodern har berättat i förhör att pappan vid det här laget också vet om hennes anklagelser om att han då skulle ha förgripit sig på henne. För brodern tog upp detta med pappan och pappan säger att han aldrig skulle kunna göra något sånt. Och enligt brodern så vill pappan nu ha bevis för de här övergreppen i form av någon slags dokumentation från vården eller liknande. Och om hon då inte lägger fram några sådana bevis så måste hon helt enkelt tystas, det vill säga dödas, berättar brodern. Här börjar pappa och son alltså planera ett mord på sin familjemedlem enligt utredningen.
Så ja, om vi går över då till maj 2024, då den här unga kvinnan ska hittas död vid en grillplats. Vad är det enligt utredningen som händer då?
Storebrodern har under rättegången beskrivit detaljerat vad som hänt i familjens bil den här sena fredagskvällen. Och det är också hans uppgifter som till stor del legat till grund för åklagaren. Mm-hmm. Han berättar då att han, pappan och mamman åker med den 22-åriga kvinnan till friluftsområdet Ekebacken. Och här finns grillplats, vindskydd intill en större sjö. Det är grönska, lillekonvaljen har precis slagit ut. Och det sägs att man ska prata om Tyskland, där kvinnans nya man bor. Mm-hmm. Men framme vid den lilla grillplatsen nere vid sjökanten så tas anklagelserna om de här sexuella övergreppen upp. Och det blir upprörda känslor och när familjen går upp mot bilen igen så säger pappan till brodern att det måste ske nu. Enligt brodern då. Mm. Och sen är det otäcka bilder som han har målat upp. Han hoppar in i bilen bredvid sin lilla syster i baksätet och tar slöjan som hon har över sitt hår. Han drar åt den här sjalen tills hon strypts till döds. Och mycket tyder på att hon gör motstånd. Bland annat får hon broderns DNA under sina naglar. Okay. Och under tiden som det här pågår så försöker mamman stoppa det hela. Men hon dras ur bilen av pappan som misshandlar henne där utanför. Har både mamman och brodern vittnat om i sina förhör.
Så mamman menar att hon inte alls varit delaktig i det här mordet då?
Nej, hon har snarare försökt stoppa det med alla till buds stående medel enligt försvararen.
Hon har inte haft vetskap om vad som ska hända. När det händer försöker hon förhindra det. Och efteråt sitter hon bara som paralyserad av smärta, chock och rädsla.
Och vad, jag menar, vad händer sen efter de här fruktansvärda scenerna som brodern då beskriver?
De tre familjemedlemmarna kör sedan från platsen i tystnad med den livlösa kvinnan kvar i baksätet, har mamman och brodern berättat. Enligt åklagaren då så har själva mordet planerats, men inte vad man ska göra sen. Till slut så åker bilen tillbaka till Ekebacken där kroppen då bärs ner till vindskyddet. Och där tänds den på två gånger och lämnas sen. Dagen efter hittas kroppen av en man som är ute och fiskar som skriker rakt ut i chock så att det ekar över vattnet. Och kroppen är så pass svårt bränd att det senare behövs tandjämförelse för att kunna identifiera den.
Och Cecilia, allt det här är ju då också delar i bevisningen som förs fram i rättegången som du också bevakar.
Tingsrätten håller huvudförhandling. Parterna kallas till sal 5.
Vad säger den här pappan själv då om allt det här där i rätten?
Ja, men han nekar ju till brott. Han har varit ganska lågmäld under de här rättegångsdagarna, men också ifrågasatt bevisningen när han väl har hört. Bland annat har han vänt sig mot den IT-tekniska bevisningen som visar att han har varit där. Och det här är något som hans försvarare tar upp.
Det här är ingen 100% vetenskap, utan det här finns ändå utrymme för att han faktiskt inte har varit med.
Och vad gäller de här anklagelserna om sexuella övergrepp menar han att han aldrig hade kunnat göra sånt mot sitt eget barn. Han har inte varit så hårt kontrollerande under sin dotters uppväxt som åklagaren beskriver. Däremot så har han haft omtanke och omsorg för den här flickan. Han tillät inte henne vara ute på kvällarna för att han helt enkelt var rädd om henne, menar han.
Så menar jag alltså att han ska frikännas för det här mordet.
Men både mamman och brodern menar att det är pappan som är hjärnan bakom det här mordet.
Under rättegången finns vänner till den 22-åriga kvinnan på plats vid domstolen.
Hon var en diamant, men familjen insåg inte det liksom.
En av dem säger att det känns viktigt att vara där och visa att det fanns människor som brydde sig om henne.
Så att de ser att hon hade andra bekanta människor, vänner omkring henne.
Och så den 2 april 2025, nästan ett år efter mordet, är det dags för Växjö tingsrätt att meddela sin dom. Pappan döms till livstidsfängelse och storebrodern till 16 års fängelse för mordet. Mamman frias. Domstolen skriver att brodern har stått under starkt inflytande av sin far och att ett motiv för mordet var att återupprätta familjens heder. Och ja, Cecilia, både brodern och pappan döms alltså i tingsrätten för det här mordet. Men vad sägs mer i den här domen om varför de gjort så här?
Ja, men helt enkelt för att då återupprätta familjens heder efter att kvinnan då gift sig utan pappans godkännande. Men ett motiv kan också vara just att kvinnan anklagat pappan för sexuella övergrepp, alltså incest, menar domaren som jag pratat med efter att domen kommit. Och rätten menar att det här är helt klart att pappan är den som varit drivande i det hela.
Mm. Och pappan har ju nekat till brott, men brodern har i förhör erkänt, som du sa. Vad har han mer sagt efteråt om det som hände och vad han egentligen tänker om det han gjort?
Han har ju i rätten berättat att han ångrade det här redan samma natt och att han inte kan se någonting hedervärt med vad han har gjort.
Och Cecilia, när jag har hört dig berätta nu om den här 22-åriga kvinnans liv så börjar jag ju undra om det fanns någonting man kunde ha gjort tidigare för att det inte skulle sluta så här. Hur låter debatten om det nu, skulle du säga?
Ja, men en sak som lyfts, det är ju att den här kvinnan berättar för polisen i Boden om att pappan ska ha begått sexuella övergrepp enligt henne då. Och kvinnan vill ju själv inte anmäla det här. Och det faktum att ingen av poliserna heller gjorde en anmälan, fastän de ju har anmälningsplikt, det plockade SVT Nyheter Småland upp. Och därefter så startades en förundersökning om ifall polisen begått ett tjänstefel här. Mm. Och där pågår ju en utredning just nu. Samtidigt så fick hon ju snabbt hjälp med skyddat boende, och polisen var också noga med att ha kontakt med henne när hon bestämt sig för att återvända till familjen i Lessebo. Sen har ju kvinnan, sen hon var tonåring, berättat för skola och för myndigheter om att hon var rädd för sin pappa. Hon pratade om våld och hot hemma. Men en av hennes nära vänner har menat att olika utredningar som startades, de lades sen ner för att kvinnan själv ville det. Mm. Av rädsla för pappan helt enkelt. Och vad myndigheternas inblandning skulle kunna få för konsekvenser för både henne och för resten av familjen. Och den här vännen menar ju då att det här tyder på en okunskap om hederskulturer bland myndigheter och kommuner och ute i skolorna. Hon menar att den utsattes rädsla ska ju inte stå i vägen för att andra ska kunna försöka stoppa det som är själva orsaken till den här rädslan.
Mm, okej. Så att man kunde ha agerat mer, helt enkelt, tänker hon.
Ja, det menar hon att man kunnat göra.
Tack så mycket, Cecilia.
Tack.
Programledare Robin Olin. Gäst Cecilia Ekströmer. Producent Lova Nyqvist Sköld.
Och klockan är 5.
I Sydkorea har den avstängde presidenten Yoon Suk-yeol, som stått inför riksrätt, nu fällts av landets författningsdomstol. Och domen innebär att presidenten Yoon Suk-yeol alltså omgående avsätts permanent från sitt ämbete. Bakgrunden till att presidenten nu avsätts är att han den 3 december i fjol införde krigslagar utan att det fanns skäl till det enligt den sydkoreanska lagens krav för en nationell kris. Det här enligt domstolen alltså, som var enhällig i sitt beslut. Nu måste val av ny president i Sydkorea ske inom 2 månader. Och 2 månader efter massmordet på Campus Risbergska i Örebro är vården där fortfarande ansträngd. Krisstödjare menar att det finns risk för att studenter som behöver bearbeta händelsen inte har ekonomiska förutsättningar för att kunna få den vård de behöver, och önskar att kommunen kan hjälpa till med den kostnaden. I Ukraina har 3 personer dödats i natt i staden Kharkiv i en rysk drönarattack. Över 30 personer skadades också och flera bostadshus träffades. Räddningspersonal har under natten sökt igenom rasmassorna efter överlevande. Också flera andra städer i Ukraina utsattes för drönarattacker under natten. I Eslöv är 4 personer gripna efter att en tonårsflicka stickskadades på en buss igår kväll. Flickan är allvarligt skadad. Enligt polisen är de 4 som gripits tonåringar, en flicka och 3 pojkar. De misstänks för mordförsök. EU håller på att göra sig redo att bötfälla Elon Musks sociala plattform X på över 10 miljarder kronor. Det uppger New York Times. Anledningen ska vara att X inte gjort tillräckligt för att bekämpa desinformation och olagligt innehåll. Ekonyheterna, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio. Sveriges första Nobelpristagare hör vi strax om i Vetenskapsradion. Men innan dess, ett tips inför helgen.
Jag ångrar inte, jag fungerar inte så. Jag gjorde det medvetet, det var inte så att det råkade bli så där.
Möt före detta överbefälhavaren Mikael Bydén.
Och jag gjorde det på ett sätt som gjorde att jag tyckte att det skulle vara hanterbart. Jag hade så gärna undvikit det, det är väl klart jag gör det. Men gjort det gjort, jag får ju bara stå för det. Men jag går inte och grämer mig över det där.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1.
Där stod han,
med det sämsta möjliga betyget och undrade var ska jag ta vägen.
Han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så.
Han har å ena sidan en enorm förmåga att locka till sig människor och få människor att trivas i sin omgivning. Samtidigt så finns det några som han aldrig förlåter.
Han avskydde ju Uppsala universitet hela sitt liv.
Svante Arrhenius var Sveriges ledande forskare kring förra sekelskiftet och den som först av alla beräknade hur koldioxidutsläpp kan göra jorden varmare. I Vetenskapsradion berättar vi historien om Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius, som det just kommit en biografi över. Hur blev en lite lätt oborstad och festglad Uppsala pojke av bondesläkt en globalt känd forskare och en av dåtidens Sveriges mäktigaste och mest kända personer? Jag heter Mats Karlsson Lennart.
Då är vi på Kyrkogårdsgatan i Uppsala. Det var här som Svante Arrhenius inte föddes, men han växte upp här i det här gula huset som vi står vid nu.
Redan här visade han framfötterna. Han lärde sig räkna när han hjälpte sin pappa med att räkna arrenden. Och det gick väldigt fort för honom och han var färdig långt före sin pappa när han räknade redan vid 5 års ålder. Och sen så lärde han sig...
Det är författaren Jan Malmborg som berättar om Svante Arrhenius barndom på 1860-talet där vi står utanför Nobelpristagarens barndomshem i Uppsala. Ett fint gammalt trähus, bara några stenkast från domkyrkan och universitetet. Akademifogdesonen Svante drömde tidigt om att göra vetenskaplig karriär.
Det har han berättat själv, att han satt i fönstret och tittade ut mot Kyrkogårdsgatan där alla akademikerna gick på lördag- och söndagspromenad. Och där satt den lille pojken och tittade på alla de här märkvärdiga människorna och bestämde sig för att sån ska jag också bli. Och så blev det.
Men vägen till framgång skulle verkligen inte bli spikrak för Svante Arrhenius. I skolan hade han det visserligen lätt för sig, men det hände att han blev slagen och mobbad av lärarna som tyckte att pojken Arrhenius inte visade tillräcklig respekt för överheten och för Gud. Men 17 år gammal tar Svante Arrhenius studentexamen. Han hade mycket bra betyg, men också omdömet lat. Vid Uppsala universitet tog sedan Arrhenius rekordsnabbt en fil. kand. Och den eventuella latheten verkade som bortblåst, men sen började problemen. Svante Arrhenius inledde en forskarutbildning i fysik men kom snart på kant med sin professor Robert Thalén, en barsk man av den gamla skolan, som även han tyckte att Svante Arrhenius var lat.
Thalén säger att dessutom är han lite klumpig. Så han är inte så bra på finmotorik och sådär och göra noggranna experiment. Men sen kan han ju inte förneka att han är ju smart.
Jan Malmborg, författaren till den första stora boken om Sveriges första Nobelpristagare. En av Malmborgs huvudkällor är den opublicerade självbiografi som Arrhenius skrev kort före sin död 1927. I den hävdas att fysikprofessorn Thalén var livrädd för alla som kunde tänkas utmana hans egen kandidat till att en dag ta över som fysikprofessor i Uppsala, nämligen Knut Ångström, sonen till hans egen mentor, den store Anders Ångström, spektroskopins fader. Så Robert Thalén vägrade släppa in den smarte Svante Arrhenius i Uppsala universitets fysiklabb. Och istället ordnade Arrhenius, som brann för att utforska den nya elektricitetens egenskaper och möjligheter, så att han kunde få forska i Stockholm istället, på Vetenskapsakademin. Och Arrhenius började genast experimentera med hur olika substanser kunde leda elektrisk ström. Men i Stockholm fanns vid den här tiden, på 1880-talet, inget lärosäte som kunde examinera en forskare, utan det måste göras i Uppsala. Så när det var dags för Svante Arrhenius att skriva avhandling så återvände han till sin hemstad och presenterade sitt projekt, alltså elektrolyters ledningsförmåga, för sina handledare, dels fysikprofessor Thalén, dels kemiprofessorn Per Theodor Kleve. Men ingen av dem förstod någonting.
Fysikprofessorn sa att det där är ju inte fysik, det är kemi. Och kemiprofessorn Kleve sa att det där är ju inte kemi, det är ju fysik. Men ingen av dem kunde acceptera att det här var ens vetenskap som Svante ägnade sig åt.
Men trots att Uppsala professorerna avfärdade Arrhenius forskning fortsatte den unge forskaren på sitt spår och på våren 1884 var avhandlingen klar. Full av förväntan stegade den 25-årige Svante Arrhenius upp för trapporna till kemisalen i byggnaden Filologicum i Engelska parken. Bara för att mötas av det som Jan Malmborg kallar den stora förnedringen.
Han fick det lägsta möjliga godkända betyget och då stängdes hela hans tilltänkta karriär som forskare av de här två herrarna. Och där stod han och undrade var ska jag ta vägen.
Och förnedringen skulle bli än värre. På disputationsdagens kväll var de promoverade doktorerna samlade till middag i konsistoriehuset alldeles bredvid domkyrkan i Uppsala. Med sina kamrater och inte minst lärarna närvarande. Men istället för att hylla Svante, vars avhandling trots allt godkänts, vände hans professorer honom ryggen och tog inte ens i hand.
Utan de lämnade bara rummet när det var dags att gratulera. Och det här har ju Svante skrivit väldigt bittert om i sina memoarer. Och han kallade det för att det var en utrivning ur paradiset. Och paradiset var Uppsala, hans gamla fina akademiska miljö som han hade vuxit upp i och ville bli någonting stort i. Han blev utdriven och de tog inte ens farväl av honom.
Men Svante Arrhenius lät sig inte nedslås. Han visste att i andra europeiska länder kunde finnas en större förståelse för hans ämne, den fysikaliska kemin. Så han skickade sin avhandling till ett antal ledande forskare på kontinenten.
En av dem var ju Wilhelm Ostwald.